Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Där ni hörde var signaturmelodin till HF-podden, även känd som Radetzky-marschen för er med österrikisk marschvurm. Ni kanske inte känner igen, eller har ni glömt den? För det var så länge sedan, Erik Persson. När var det vi hade HF-podden senast?
Jag tror det var Mattias Hjelm som pratade med HF:s ordförande Christer Aselius, 5 juli kanske.
Vi plockade in Christer Aselius från bänken för att både du, Marianne Svab, och jag, Thomas Nilsson, har haft lite semester mitt när det har hänt som mest i HF nästan.
Ja, dåligt orutinerat att ta det mitt under silly season. Men du har ju löst ändå i alla fall.
Å andra sidan så händer det ju saker. HF håller inte sina händelser bara till silly season. Det händer ju lite runt en klubben lite. Alltid.
Alltid, exakt.
Och ska vi prata om lite vad som ska hända idag i HF-podden nummer 54 kanske vi är på, någonting sånt. Vi kör ett löp här som handlar om Bröderna Olsson, inte Bröderna Olsson då, smuk som ett stjärneskott, inte de Bröderna Olsson utan Bröderna Olsson, Marcus och Martin. Tobias Mikkelsen, Andreas Granqvist, form, Örebro HF eller HF Örebro, målvaktsfrågan och så startar HF mot Falkenberg. Det är någonting att byta i det, Persson.
Riktigt gott i här punkter alltså.
Det är en fin lista.
Man har ju haft sämre punkter.
Det har man haft, och vi är inte färdiga där, för att det vi ska börja med egentligen är det som hände mellan Aselius Hjelms 5 juli och fram till du och jag står här och maler, eller till och med innan det. För det har ju rört på sig i det här transferfönstret.
Ja, det är ju en av de allsvenska klubbarna som har varit liksom mest aktiva, både när det gäller in och ut.
Och som HF, som vanligt, man tänker att här finns inga pengar att handla för, och det kommer väl bli stiltje, men vi blir lurade varje gång.
Varje gång. Vi vet hur det var förra sommaren också. Då var det ju stornamn efter stornamn. Nu är det lite en annan dignitet av värvningar. Och även när det gäller spelare som har lämnat. Men det är ju, ja, det händer verkligen grejer. Det är ju till vissa delar ett nytt lag faktiskt.
Och då stod jag väl och sa att det kommer inte hända något i nästa transferfönster. Rasmus Jönsson kan man glömma, för att det fanns inga pengar till honom inför förra sommaren, var det va? Men han kom ju.
Och han kom, och nu lämnar han.
Han sågs och segrade och lämnade. Ska vi börja med Rasmus Jönsson? Ska vi börja med, ja, vad gör vi? André Bjarnason får vi väl börja med?
Ja, men börja.
Ja, nu gör jag väl det då. Fall vi inte har pratat om honom innan. Nu får ni hjälpa oss.
Ja, det har vi kanske gjort, ja, men i sådana fall var det ett tag sedan.
Ja, så vi tar han igen. André Bjarnason, 3 mål, HFs främsta målskytt, trots han inte startade alla matcher, för han blev ju skadad precis innan starten där. Men hux flux så försvann han till den tyska storklubben Kaiserslautern, som inte är någon storklubb längre. Eller storklubb är det, men de spelar i
en slumrande liten jätte. Något
så
sånt
kan man säga.
Det är väl en klubb som ska göra lite av den resan som HF har gjort från Superettan, och då med ett avancemang. De är i tredje ligan nu.
Och då tänkte man att det blir tufft det här, men det finns ju fortfarande offensiv kraft i Rasmus Jönsson.
Nycklarnas nyckel när det gällde HFs offensiv.
Och hur skulle det bli att han jobbat tillsammans med den nya nygamle tränaren, nygamle eller gamla parhästen Henrik Larsson? Spännande där.
Ja, det gick ju bra i en match.
Just
när
det.
Rasmus Jönsson avgjorde mot Örebro, sen dagen efter så drog han till Thailand.
Ett 100% samarbete där, firma Larsson Jönsson, kan man väl säga.
Det finns inget att klaga på där.
Under tiden som Rasmus Jönsson satt på ett hotellrum, har jag förstått, eller på ett hotell i Örebro inför den här matchen, så pågick det förhandlingar med Buriram United i i Thailand. Och det satt långt inne. För att vad jag har förstått så handlar det om kontraktsklausuler för all Rasmus Jönsson skulle kunna lämna i transferfönstret. Men någonstans ska det ha stått att han kunde lämna i det svenska transferfönstret. Plötsligt att HF på, med trumf på hand när thailändarna ville ha ner honom till deras omstart eller nystart eller vad det nu var. Så det var en dealbreaker, det är nu eller inte. Och då skulle han ju försvinna typ, jag tror det var den 30 juni eller något sånt han skrev på.
Det var där omkring.
Ja. Och vilket gjorde att, som jag också har förstått, så fick ju Rasmus Jönsson ta pengar ur egen ficka och i princip köpa sig loss från HIF på något sätt där i den sista biten. Där fanns ju en summa redan bestämd i det här långa fyraårskontraktet. Men för att han, det där ordet svenska i transferfönstret, blev väl dyrt för Jönsson.
Och hur vanligt förekommande är det, tror vi? Att en spelare får ta för länge fick?
Det är väl nog inte så vanligt förekommande, och framförallt inte en, jag skulle tro att det är väl nog lite vanligare bland Lego-knäktarna skulle jag säga, än att det är bland en, trots att han bara är 29 år nu, så är det ju en HF-ikon, born and raised i regionen, även om det är på andra sidan kommungränsen, så är det ju en ur nordvästskåning, ur helsingborgare på något sätt, en ur HIF-are som ändå skulle kunna tänka mig att det skaver lite. Mm. Lite den biten, och sådana grejer kanske man ska akta sig för. Så att det inte blir något groll. Jag vet ju att när Henrik Larsson lämnade för Feyenoord 93, så var det också någon sån liten, inom citationstecken, skitsumma som skvalpade mellan klubben och Henrik Larssons synsätt. Sådär som man städade inte, eller man skildes väl inte så bra som man kanske skulle.
Men det kan inte vara tillräckligt för att det liksom skulle hindra en eventuell återkomst.
Nej, det tror jag absolut inte. Men och liksom han sitter ju där nere och på fullstreamar gör han väl inte, jag vet inte hur man gör. Men han ser ju definitivt, att prata med han här i veckan, och eller det var innan Örebro-matchen i alla fall, för då hade ju samtalet blivit lite längre. Men vi diskuterade ju Elfsborgsmatchen och AIK och den biten, så att nej, hjärtat klappar ju, men jag bara tänker att man, det där plåstret som man kan riva av eller ta det lite så, det kan finnas gradtal. Men Rasmus Jönsson, historia. Och då började helt plötsligt hända grejer in.
Ska vi dra alla som har kommit in kanske?
Ja, men det är väl lika bra, va?
Hela listan. Ibrahim Banze, Daniel Hafteinsson, Alhaji Gero, Anders Lindegård och så lånet från Hässleholm, Alexander Nilsson. Och då har ju även Johan Persson försvunnit och Tom Glover, sammanvakten.
Dina fem bästa Tom Glover-minnen.
Ja, den är svår alltså. Ja, det är lite mission impossible.
Den listan vi har.
Ja, den är väldigt tunn. Det hade inte blivit ett bra poddavsnitt. Det hade blivit väldigt kort.
Trevlig kille däremot. Australier. Och apropå det så är en annan Australien bestruken spelare, Tobias Mikkelsen, på väg in här. Eller testa. Men vi tar honom lite senare. Vad kan du om Banse då?
Han har ju tillhört den här storklubben i Elfenbenskusten som har fostrat så många storspelare, bland annat Touré och Didier Drogba och Aruna Dindan och som heter väl Asek Mimoua, något sånt. Och där är man väl inte utan anledning. Sen, och han har ju figurerat i Burkina Fasos landslagströja och så. Sen vet man inte riktigt vad man har honom än. Liksom, är det en spelare som kan gå in och leverera redan nu under hösten? Eller är det, det känns ju mer som att det är en framtidsvärvning.
Ett lån är det då, va?
Det är ett lån.
En lån med en fastställd option. Sen är det ju att svårt att bilda sig en uppfattning på träningen, framförallt när det är mycket nytt.
Ja, och han nytt, kan ju inte kan ju inte språket heller. Så han
pratar ju bara swahili och franska.
Ja, så de har fixat en tolk där, om jag förstått det rätt.
Mm.
Vilket det i och för sig inte är helt ovanligt i fotbollsvärlden.
Nej. Sen Daniel Hafsteinsson, HF fortsätter på det isländska.
Ja, där är ju tydligen en koppling till Elfenbenskusten också, för André Bjarnason, och då jämfört honom med Yaya Touré.
Oj!
Ja.
Man såg ju inte den liksom ivorianska kopplingen på
Daniel Hafsteinsson. Nej, det såg man inte direkt.
Nej.
Men om det finns likheter med Yaya Touré så borde det ju vara en hyfsad inom mitt fält.
Ja, men det kan man faktiskt tycka. Ja.
Och där är det väl lite samma, vi har inte sett tillräckligt mycket. Han fick ju göra debut mot Örebro i den här 1-4-förlusten. Han spelar en kvart och då är matchen död, så att det är svårt att bilda sig en uppfattning. Men, och han kan ju gå på lite olika positioner och sitta i mitt fält och även de offensiva positionerna.
Alhaji Djero. Lite mer bekant.
Ja, men han är ju bekant. De som följde Östersunds Europaresa såg ju honom match efter match, och han sparkar in ett drömmål och har ju en enorm styrka. Det är svårt att komma på någon bättre targetspelare i den här serien. Sen är det lite annat som saknas. Bara kolla på dokumentationen. Det är inte så jättemånga gjorda mål, och han spelar inte så jättemycket under våren. Jag tror bara han startar 5 matcher först och sånt. Något sånt.
Ja. Vi fick säga ett avslut mot Örebro i avslutningen av matchen. När
efter Max Svenssons
skott touch stolpe i princip rent mål och någon strumprullare utanför.
Mm. Sen har han visat den där enorma styrkan både mot AIK och bitvis mot Örebro också. Så att, men det handlade väl om att få liksom rätt löpningar bakom honom och sånt, för man vet att han är den där uppspelspunkten, men det får inte bli statiskt då. Så det krävs rörlighet kring Alhaji Djero.
Ja, nu såg man framförallt då AIK borta, som är en, det är väl en match man räknar med nästan 0 poäng. HF inte så klart, men vi som står utanför pluttar inte för någonting annat än...
Nej, det är inte konstigt att de förlorar.
Nej, precis. Men då har han en träning och en matchförberedande i HF. Det är allt vad han har, en matchförberedande är ju... Det är ju väldigt lite att sätta några taktiska grejer på, men det jag såg var intressant. Just det här med, som du säger, targetspelare, bita fast bollen. Sen är det, de andra vet ju inte hur han jobbar. Man såg ju där att det här är någonting, om han funkar så som han ska och gör i box och så. Och de andra börjar förstå det och röra sig, om de får in någon med speed eller de använder någon med speed, så kan det vara en väldigt intressant offensiv pjäs för HIF.
Absolut, och de andra lagen har väldigt respekt för honom. Han har ju visat det här i Allsvenskan under några år, och AIK satte ofta 2 man på honom, så det säger ganska mycket. Vilket också då öppnar upp andra ytor, så att det är en intressant värvning. Sen kanske man inte ska förvänta sig att han kommer liksom spotta in mål. Det finns liksom andra faktorer i hans spel som är viktiga.
Precis, det är väl inte han som ska han spotta in någonting, så är det väl assist i så fall. Och liksom hålla en backlinje och framförallt låta dem med farten runt om göra mer poäng än vad han gör. Sen hade vi Lindegård och Alexander Nilsson. Ska vi vänta lite med dem och köra ett separat målvaktsblock och gå över till vårt ordinarie körschema här då? Eller vänta, vi har spelare ut också, Johan Persson.
Ja, vi nämnde ju honom, Johan Persson, som inte har haft en lätt HIF-tid. Så att,
Nej, kom ju som, vad är det, sommaren 2017, som den här gnagande, när Edwin Gima spelade där, va?
Precis, Edwin Gima som inte levererade.
Överhuvudtaget.
Och Johan Persson kom med ett ganska högt anseende, hade ju några väldigt bra år i Hammarby och så. Mm. Men kom inte i sitt bästa skick och nådde ju aldrig någon nivå i HIF egentligen. Det var ju väldiga skadeproblem. Och i år så deltog han väl i princip alla matcher, men det var mest inhopp och... Han fick rätta in sig i ledet och det var verkligen inte längst fram i ledet.
Nej, och då när han kom så skulle det vara den här räliga spelaren som jagar på både motståndare och medspelare både på match och träning. Det här. Men sen,
han hade fyllt upp med sig själv någonstans.
Exakt, får du dem liksom, så du måste titta inåt. Mm. då är det svårt att vara den här med liksom bröstkorgen utåt och mana på de andra och sådär. Vem är han gubben som springer här och tror? Så. Nej, så... Men sen, han var ju redan till åren kommen och han... Men en trevlig pjäs som man hoppas kan hjälpa Öster nu från sin jumbo-position uppe i Växjö.
Mm, det kan vi hoppas.
Det kan vi definitivt hoppas.
Och så Noel Mbo är ju på väg bort, eller på väg att lånas ut. Han har tränat med Eskilsminne då och skrivit om och ja,
det... Har vi några rapporter där från Persson som har örat mot Harlyckerälsen?
Ja, ja, det är väl att det lilla jag har hört är väl att alla i Eskilsminne är inte helt säkra på att Nolan Bo själv vill till Eskilsminne. Och att det lär finnas andra klubbar, kanske i Superettan, som finns med i bilden. Men det verkar som att Eskilsminne vill ha in honom, men att de då inte är säkra på att Nolan Bo vill. Och HIF borde väl rimligtvis vilja ha honom i typ Superettan istället för hos en S-jumbo i Division 1. Samtidigt har han ju inte gjort mycket på seniornivå. Vi har ju ältat det att han spelar knappt någonting i Gillingham och han har knappt spelat någonting i HIF.
Ett inhopp i en redan död match mot Östersund borta, va?
Ja, i en halvtimme.
Ja. Men sen, ja, det är lite intressant det där, det finns ju den här 24 timmars regeln. Vad är det? Det är 8 stycken namngivna spelare, tror jag.
Ja, 6 eller 8. Det kan vara 6 utespelare. Ja, något. Och man ska vara under 23 år då.
Precis, som man då kan använda på ett så kallat 24 timmars lån.
Och det har vi sett med Carl Tulane exempelvis, som spelar just den här matchen mot Östersund borta när HIF hade backkris.
Ja, då kallas han in från Eskilsminne.
Precis.
Och det är väl enklare kanske att köra ett sånt samarbete med en mindre klubb i din egen stad. Att Mattias Lindström, tränare där, får helt enkelt rätta sig efter storebror när de lånar de spelarna. Än om, säg att du Halmstad får dra till med en superettanklubb på nära håll. Och då är man på en annan nivå. Visst, det är 3 poäng som gäller både Division 1 och i Superettan. Men helt plötsligt så bara, nej, nu har vi Varberg i derbyt här. Jaja, men Nolan Bowe ska sitta på vår bänk.
Mm.
Det är nu svårare att få till det där sköna 24-timmars avtalet ett steg upp, va?
Jag tycker det är bra att den här 24-timmarsregeln finns, men det blir ofta lite konflikter. Det såg vi när AFF lånade in några HFR förra hösten där Carl Thulin hamnade mycket i kläm. Nu var det ett annat upplägg när han kom till Eskilsminne. Där han är mestadels med Eskilsminne. Och de här, även om det är lägre nivå i Division 1-klubbar, så vill de ju liksom, det blir ryckigt för dem också. Om de ska ha en spelare som knappt tränar, så ska han vara med på matcherna. Eskilsminne kanske tänker att Nolan Bo är en så pass liksom kraftfull förstärkning att det skulle hjälpa dem.
Så man får se mellan fingrarna på.
Precis, plus att de är i ett krisläge. De har jättelång skadelista och det är inte jättemånga spelare som vill komma till nästa jumbo division 1 södra, så att de får väl ta lite vad som finns. Därför är det väl så att de också vill ha Nolan Bo, men jag tror inte de gillar lösningen egentligen.
Nej, och framförallt om Nolan Bo själv inte gillar lösningen, så kan det ju vara bäddat för trubbel. Men det känns ju som att han kan, sväljer han stoltheten, så kan han nog göra en oerhörd nytta i Division 1 med den. Vi har ju sett kraften i honom.
Precis, och en höst där, och om han får in några bollar då helt plötsligt kan han vara lite småhet igen. Och det är väl precis det han behöver. Han behöver spela vecka ut och vecka in och inte i U21-serien.
Mm. Jag har fått skillnad från den andra, från de brittiska öarna, Kundai Benio, som är på ett lån som går ut märkligt nog sista januari.
Ja, det har jag funderat mycket på.
Jag har funderat jättemycket, det är ingen som har något svar.
Det får vi ägna en hel podd åt.
Så är han ju ett lån som ska tillbaka, det finns inga klausuler eller så. Mbo är här på 3 år. Och det är ju faller det inte väl ut så är det en kostnad. Faller det väl ut här nu under hösten, en taktisk vårsäsong i Sverige, vårsäsong, vad heter det,
Höstsäsong.
Försäsong. Där så är det mycket möjligt att det kan hända någonting år två här. Men det gäller att alla tar vara på den här tiden. Både Eskils minne, HIFs ögon och framförallt spelaren själv.
Ja, och egentligen är det ju inte konstigt att en 20-åring med ganska ringa erfarenheter inte får då lossna direkt. Sen kan man ju undra liksom att det fanns André Bjarnason där, sen fanns det inte så mycket fler forwardsalternativ. Och Nolenbo har ju liksom, det har ju varit junior som gått före honom. Det har varit liksom nästan ytterbackar som har gått före honom.
Ja, de har ju testat var tusan som helst där framme, och då är det ändå bara en ensam anfallsposition. Nu har ni Eskils minne alltså, och vi stannar kvar på Harlyckan. Vad tyckte du om den övergången?
För nu ska
vi
prata... Riktigt snyggt!
Tack så mycket! För nu ska vi prata bröderna Olsson, Marcus och Martin Olsson, som lämnade Högaborg 2006 respektive 2008. The boys are back in town och nu tränar de med HIF.
Mm. Och då är vi igång verkligen med silly season igen, att det börjar spekuleras. Kan HIF verkligen ta in de här meriterade bröderna? Vill de själva? Vill HIF? Vad finns det för eventuellt kostnad och så? När de pratar med dig så sa de väl att de stänger inga dörrar, men att de helst av allt vill stanna utomlands.
Mm. De börjar ju... Framförallt så tränar de på egen hand idag, joggade runt för att... och varit en knävadskada och en hälsena, tror jag, var lite...
Ja, de har ju... Martin spelar väl, vad gjorde han? 17 matcher i Championship med Swansea. Mm. Senaste matchen var i december någon gång.
Mm.
Och Marcus spelar en halvlek i U23-serien i april på hela säsongen. Så att de är inte i fas riktigt.
Nej, där är lite rost att knacka på de herrarna. Men det är ju två kompetenta fotbollsspelare. Tittar man framförallt Martin Olsson...
Ja, vi såg ju honom spela VM för ungefär ett år sedan när han hoppade in i åttondelsfinalen mot Schweiz.
Just det, Sankt Petersburg. Mm. Det var både du och jag.
Det var både du och jag.
Jajamän. Those were the days. Men där finns ju fantastiskt mycket fotboll i den 31-åringen och i den andra 31-åringen. Men vad säger du? Det var de själv, när jag satt och pratade med dem, så var det vissa grejer jag kom att tänka på. Dels tryckte de på Henke. Det är ju Högaborgs-kopplingen såklart. Det fanns ju en Mustafa Seydan, Henrik Larsson-koppling förra gången han var här. Det finns ju ett hjärta om kunskap om Harlyckeklubben hos Henrik Larsson, och det har ju alltid funnits en relation däremellan och så. Och han... Och så Henke tog emot oss med öppna armar, och Henke sa det, och Henke sa ta det lugnt, och Henke, det verkar som att de har kommit in under storebrors vingar på något sätt, att det är han som har, det är mer Henrik Larsson än landslagskompis Granqvist som har öppnat dörren till Olympia, så är känslan.
Mm. Och Henrik Larsson är en förebild för väldigt, väldigt många, och även för bröderna Olsson av naturliga skäl. Så att, det är klart att hans ord väger tungt och han är den han är. Så att, det är ju klart att det är en faktor i många fall.
Mm. Och nu ska de ska träna med här nu under en tid. De ska stegra också, att det finns inte en plan för dem i HIF. Men de är inte bara med för att... ni vet hur det är när NHL-proffsen kommer hem och kör lite med det gamla laget, utan det kändes lite mer än att samtidigt så sa de att de vill ju, de har ju haft i princip hela sina vuxna liv utomlands, de har ju känt på det här, 197 Premier League-matcher, det är de färdiga. Och sen kommer de hem till...
Ja, Marcus har 12 Premier League-matcher. Men,
men det är 197 på Martin.
Ja, precis. Ja, ja. Ja. Mm.
Och är de... Ja, det finns ju två sidor på det myntet. Om de kommer hem... Och nu har vi inte ens kommit till ekonomin, såklart. Men om de kommer hem, är de redo att ta det där slitet för...
Ja, vad vill de?
Ja, precis. Vad vill de med sin fotboll? Är det egentligen att... Säg nu att om de en eller två hade skrivit på för HF. Är det det de vill eller är de på väg någon annanstans? Blir det någon sån här halvårshistoria? Blir det...
Ja, det blir ju sällan bra om, det, om man har liksom tankar på flera håll.
Mm.
Det som är intressant tycker jag det är liksom tajmingen här. Nu går vi in i augusti.
Mm.
Transferfönstret i England tror jag stänger om en vecka, 8 augusti någonstans där.
Ja,
det är rimligtvis där de bör ha sina namn och lär väl finnas några engelska intressenter. Så att ska de nu vara här i Helsingborg ett tag, tiden rinner ut. Det är fler transferfönster internationellt som har öppet liksom någon vecka in i september, men hur liksom hur heta är de utomlands? I vilka länder? Vad vill de? Kan de ta liksom några mer, ska man säga, märkliga destinationer, Azerbaijan, alltså sådana såna ligor, eller vill de hålla sig i de större länderna? Om de hade varit här för en månad sedan, då hade det ju verkligen känts som att de håller bara igång.
Mm.
Nu är det ändå lite ont om tid. Om man nu tänker på deras fysiska status också.
Och det de har gjort, de har ju tränat på egen hand i Los Angeles.
Det låter ganska behagligt.
Ja, men det sa jag också. Jag tänkte ju bara där, du vet, Santa Monica Beach eller något, ja. Sånt. Du vet, de här står där i bara överkropp och lyfter skrot och latchar lite boll ner på stranden. Och så, men... Ja, men precis som du säger, hade det varit närmare någon annanstans så hade de kanske varit närmare spelplanen också, det vill säga rört sig i de här kretsarna, varit mer aktiva på marknaden på något sätt. Och så, nu är det ju, ja, lite så i elfte timmen kommer de till HIF. Det är precis, intressant spaning där, Persson.
Ja, och visst, de har stora meriter, men när är de i, om vi nu ponerar att de skulle skriva på för HIF och vara här under hösten. När är de liksom i fysiskt trim? Tar det ett tag? Alltså, ja, det är bara, då ska de ju leverera här också.
Det är bara för dem, men det är inte bara för HIF. Eller så,
ja, men man har ju sett många exempel där det tar tid. Liksom AIK tog in Kolbein Sigdorsson. Nu börjar han komma igång efter... Mm. Efter typ 1,5 år utan match. Så det tar lite tid.
Och efter Jim Wanderson.
Ja, det tar ju fortfarande tid.
Ja, ungefär. Sen har du också det, ekonomin. Har HF råd? De har inte råd att betala den lön som deras CV.
Nej, det är ju en helt annan verklighet då.
Då kan det bli något korttids hit och dit, vi hjälper varandra sådär.
Mm.
Men i frågan om man hjälper och hjälper varandra, det är ju sådana grejer, vare sig det blir eller inte, lär man alla få reda på det riktiga.
Mm.
Det riktiga facit. Men också, då har du två 31-åringar. Nu buntar vi bara ihop de här liksom, precis som att de...
Ja, det är ju två olika personer, ja, måste vi komma ihåg.
Det är ju faktiskt det, och de har inte spelat ihop sedan Blackburn 2016 väl. Men det är ändå ålderstiget, men meriterat. Och det är kanske på hemvändarkontot, om man nu kan säga, ja, hem till Helsingborg.
Precis, och vi känner igen mönstret att det är över 30, kommer hem. Det har ju än så länge inte blivit bra i liksom alla fall.
Nej. Och tittar du då på startelvan i Örebro-matchen, så var den 30,5 år i snitt.
Ja, och de här herrarna, både Martin och Marcus Olsson, håller ju till på vänsterkanten. Kan ju både spela vänsterback och vänstermittfältare. Och där har vi ju en egenfostrad spelare, Max Svensson exempelvis, på vänstermittfältet. Flyttas han på då. Och det är lite såna grejer också.
Mm, och där finns ju en Filip Sjöberg.
Som, där finns mycket fotboll i honom.
Mm, som spelar var på planen?
Han trivs ju bäst i vänster. Men han kan ju gå centralt och han kan gå till höger också.
Precis, och centralt anser jag var i princip stängt. Som det ser ut med det spelarmaterial som finns med Hafsteinsson, Abubakari.
Ja, och han är inte den, jag tror inte han är bäst som sittande heller. Han hade kunnat gå som tia, men mot Örebro så tog de in Max Svensson som tia och så fick Filip vara till vänster. Så det är väl yttermittfältare främst då.
Alldeles oavsett så kan då Filip Sjöberg spela till höger Och man, då skulle man kunna flytta över Max Svensson också till höger för att göra plats för en Olsson och chockhöja medelåldern på den kanten. Och...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Stänga 50% av möjligheterna för Max Svensson och en sån som Filip då.
Mm.
Just för att om man nu ska ställa om den här klubben som man nu vill... Man ville låna 25 miljoner för att göra en nystart, att hitta då 8 potentiella säljbara spelare framöver. Och det säger Filip Sjöberg till exempel, Max Svensson, om vi nu tittar på kanterna.
Mm.
Nu gör jag en sån här övergång igen, för nu tittar vi på kanten Tobias Mikkelsen, provspelare med HF.
Ja.
Kantspelare.
Över 30 år.
32 år gammal. Visserligen från närområdet är om att han är född i Helsingör, men det är väl synd att kalla honom hemvändare.
Ja, jag tänker inte kalla honom nordvästskåning liksom.
Nej. Nordvästskåning.
Ja, precis. Mm. Nej, det är ju också en meriterad spelare. EM 2012, vilket var ganska länge sedan nu, då hoppar han in i Danmarks 3 cupspelsmatcher.
Mm.
Och har ju, efter det så såldes han till Bundesliga Greuther Fürth, säger man så?
Stämmer.
Ja. 6 matcher, alla inhopp, sen såldes han vidare till Rosenborg och,
ja,
och så. Och är ju väldigt meriterad.
Vet du vem som är från Fürth?
Nikola Djordjic har spelat då.
Han har spelat där.
Ja, han...
Playmobil är från Fürth.
Okej.
Okay. Ja. Och USAs gamla utrikesminister Henry Kissinger.
Då vet vi det allihopa.
Jep, vi går vidare.
Och han är ju väldigt meriterad på högsta nivå i Danmark och Norge. Och nu har han varit i Australien den senaste tiden.
Brisbane Roar.
Ja, 18 matcher och 3 mål enligt Transfermarkt. Och vi vet ju inte vad han är heller. Det är ytterligare ett sånt där meriterat namn som är ett stort frågetecken.
Mm. Speed sägs det.
Ja, då när han... Nu refererar jag till 2012, det känns helt fel, men jag minns honom sedan den tiden och då togs han med som någon form av joker för att han hade den där speeden.
Mm.
Har han den speeden nu?
Jag pratar med honom idag och då pekar han på det själv, jag är fortfarande snabb.
Ja, men det är ju, ja, det är en fördel.
Ja, ja.
Han gillar dribbla också. Så.
Ja, han gillar, ja, dribbla.
Och det är kul.
32-åringen säger jag gillar dribbla. Jag tycker det låter skolgård.
Ja, men det är som man fyller i formuläret på, ja, fotbollsskolan. Va?
Ja, ja.
Vad tycker du om en fotboll? Ja,
dribbla, passa, skjuta. Nej, men... Klart kompetent. Men där finns en höger yttermittfältare med speed från Danmark som också har spelat i Lyngby redan.
David Boysen.
David Boysen.
Mm.
27, 28.
Mm, han är lite yngre. Mm. Sen är frågan vad han har för status i Henrik Larssons ögon. Han har ju fått en del chanser och jag tycker inte han har tagit så många.
Nej, vi har väl egentligen bara sett den här god prestation fram till han vill skjuta med högern och glömmer att han har en vänster också mot
Sirius.
Ja. Sen Sundsvall.
Ja, när han hoppade in och ja, gjorde det viktiga 1-1 målet.
Ja.
Men han har känts lite mot AIK borta, kändes han ganska energilös. Sen blev han i och för sig sjuk några dagar efter, så han kanske hade något i kroppen där, men han har ju liksom inte...
Jag har inte sett någonting egentligen.
Nej.
För att vara ärlig.
Men sen till höger har vi Mamudu Moro som spelar forward innan Adjegero kom och innan han blev skadad då. Nu är väl han tillbaka och det är väl rimligt att tro att han ska ta en yttermittfältsroll till höger då.
Mm.
Och han har ju också speed. Men och kanske är det en spelare som kan säljas.
Tittar vi då på en klubb som ska nästa år börja med den här metamorfosen att bli en klubb som kan sälja 8 spelare. Låna in 25 miljoner för detta, att liksom komma in på rätt spår igen. För när man kört det här ålderstigna spåret för att ta sig upp och hålla sig kvar. Tobias Mikkelsen, ska han överhuvudtaget vara aktuell för en sån klubb? Vad säger du?
Om det du är en bra fråga. Jag önskar
hela, hela strategin.
Nej, utåt sett, när man ser på hans ålder och hans status, vad han gjort de senaste åren, så är ju svaret nej. Sen har jag ju inte sett honom spela fotboll i Australien. Han har kanske gjort fantastiska prestationer där.
Jag tror.
Utan att det syns i liksom statistiken. Men spontant sett så känns det ju lite sådär.
Nej, jag ser inte att han ska kunna ha en plats i det här bygget om du tittar på någon typ av utmejslad strategi som du vill ha igång. Då är det du binder ris åt din egen rygg. Du gör det svårare för dig än vad det behöver vara. Sen är det dyrt att vara fattig, som jag har varit inne på. Du får leta 32-åringar i Australien, visserligen med hemmahörande 4 kilometer bort på andra sidan i grannstaden. Mm. Men hur bra han än månde vara, Martin Olsson är något annat.
Det är det absolut.
Ja. Men Tobias Mikkelsen i den mix av det HIF man vill vara, så kan han inte, eller bör han inte vara aktuell med tanke på det man är på väg att vilja vara. Annars pratar du en sak och så gör du något annat.
Vi hade ju en ganska häftig HIF-kväll på Olympia, när var det? 15 juli mot Sirius. Där Jan Pettersson kom in 16 år, tyvärr för att Kalle Olsson blev skadad. Sen kom Filip Sjöberg in, sen kom Armin Gigovic in också, som spelade U17 igen bara för några månader sedan. Och någonstans var det någon, många kände nog att det var lite förtrollande, en förtrollande kväll, för att de här ynglingarna, tonåringarna som man så gärna vill se, de kom in och fick visa upp sig där och då. Sen var det för att det saknades en hel del spelare.
Mm.
Men med ytterligare en sån här värvning så kommer man väldigt, väldigt långt ifrån det. Då får helt
plötsligt de där magiska kvällarna.
Precis. Sen handlar det ju om att hålla kvar klubben i Allsvenskan. Det är oerhört viktigt att spela Allsvenskan nästa år med tanke på TV-avtalet. Men om man kan hitta någon sorts medelväg.
Men om du tittar då på till exempel, vi isolerar den här tanken till ett höger mittfält. Startelvan mot Örebro var 30,5. Där finns meriter. Lyft då ut högerback Anders Randrup, som inte är högerback, som spelar högermittfältare.
Ja, som har spelat högermittfältare nu när många har varit borta. Ja.
Finns det inte tillräckligt mycket rutinerad miljö så att du skulle kunna sänka den till typ 28,5 eller vad det skulle kunna tänkas bli, genom att starta med exempelvis Filip Sjöberg på den kanten? Om, alltså, tänk bort morgon nu, som annars är det naturliga valet. Eller vad säger du?
Nej, men i sådana fall skulle ju Filip Sjöberg med typ 3 inhopp i Allsvenskan ha Marcus Holgersson bakom sig.
Mm.
Han har mer än 3 inhopp i Allsvenskan, om man säger så. Han har liksom Langren och Abubakari på insidan och Vandersson. Men det är bara rutinerade spelare.
Mm.
Och jag tycker faktiskt att Filip Sjöberg har visat tillräckligt för att verkligen konkurrera.
Jag har inte hört någon som har sagt att sagt något annat än det du säger nu.
Nej. Och det har man ju sett också, han har ju gått före några mer etablerade spelare när han har fått hoppa in. Så att, och det finns ju ganska många alternativ på yttermittfältet. Sen kan jag samtidigt förstå att de tittar efter yttermittfältare för att man kanske vill ha ännu lite mer spets.
Mm.
Filip Sjöberg är kanske inte spets i 10 raka allsvenska matcher, det vet vi inte än. Och Armin Gigovic där, han är kanske bara redo för något kvartsinhopp då och då. Anders Randrup kan vikariera där, göra det godkänt, men kanske inte mer. David Boysen har inte levererat fullt ut än, och så vidare och så vidare.
Mm.
Ganska många namn, men kanske inte tillräckligt spetsigt. Sen tror jag att Mamodo Moro kan göra det bra
då. Ja, vi tvekar alltså på Tobias Mikkelsen, inte på grund av hans fotbollskompetens, för den kan vi inte bedöma i modern tid nästan, men däremot
Men det är väl HIFs vägval helt enkelt.
Vägval, precis. Och ja, men vi hoppar framåt och kommer till en kille som ska klä många positioner. Framförallt en på fotbollsplanen och en vid sidan av som tillträdande sportchef. Andreas Granqvist.
Ja, vi pratade ju när han kom hem för ett år sedan att han kan ju inte driva upp bollen själv, dribbla av ett helt lag, slå inlägget och göra bicykletan själv, utan det är en del av det här laget. Och det såg väl helt okej ut i början. Sen har vi ju alla sett hur det har sett ut de senaste matcherna. AIK borta var han inte bra. Örebro hemma var han verkligen inte bra. Och vi måste komma ihåg att det är en människa. Han har ju berättat det för dig att det har helt enkelt blivit för mycket. Och någonstans är han fortfarande fotbollsspelaren Andreas Granqvist och inte sportchefen Andreas Granqvist. Vi pratar om en landslagskapten. Och det är inte normalt att en landslagskapten gör såna här men så mycket som han har gjort utanför fotbollsplanen.
Nej, det har varit enormt mycket. Och sen i den här stan där det ska komma resultat direkt, det är en nykomling med turbulens, utan ekonomi. Han ska utan erfarenhet komma in och vilja vara en sportchef som han skulle egentligen tillträda senare, men han vill ju oerhört mycket för den här klubben.
Det är lätt att man börjar tissla och tassla och han har ju kontakt och klart att det i många fall är lätt att han drar i det och så helt plötsligt är han inne i bubblan.
Ja, precis. Vare sig du vill eller inte. Och sen kommer ju den här smällen och han, som man sa, att hans fru och föräldrar och så kände liksom inte igen honom, att kraften var ur. Så började liksom det här snacket i stan att fan vad han är dålig och det är skit och det
ja,
är...
Ja, men att han ska lägga av här och nu och så, men det är så det funkar.
Precis. Och han är ju så dum så han läser och hör. Precis som jag sa till hans företrädare, eller ja, det blev det väl, förra sportchefen, för man har inte haft någon, en Jesper Jansson.
Nej, det blev det inte.
Sa det till honom också, varför läser du? Varför lyssnar du? Så, det är båda de två gentlemännen vill ju det absolut bästa för klubben. Sen har det artat sig på olika vis och det tär ju. Det är ju precis som du inledde med Persson, de är ju människor. Och som jag sa, skrev där i den här texten, en behållare kan ju bara fyllas till 100%, sen svämmar det över. Ska du försöka präga ner ett sportchefsjobb, tankar på alla möjliga håll och det är marknadsföring för klubben och det är...
Ja, och att den är ett affischnamn, liksom, hur är det när han går på stan?
Alltså, ja, han frontar ju detta.
Ja, vi vet ju hur det var när han kom hem efter det där VM-äventyret. Alla drog ju i honom och han var överallt samtidigt, kändes det som, om man tänkte, hur orkar du med? Jag hade fått migrän.
Ja, men han hade ju tagit en biroll på Fredriksdals teater med Eva Rydberg, för bara om man hade frågat, skulle du kunna springa här och smälla lite i dörrarna i den här farsen? Ja, fan, bara det är bara för HF, det hade han gjort. Ju.
Precis.
Så, för det är så han är, men det har ju tagit, och liksom jag svider lite och folk dömer så snabbt.
Jag tror man måste komma ihåg att det är ingen robot vi pratar om.
Nej, och
du pratade ju med Christian Järler som sparkades från Österhamn och han sa ju att vi inte gjorde av sten.
Nej, han får ju sparken från sitt jobb. Det är ett misslyckande. Och han är ju ansvarig för misslyckande, så det funkar i den här resultat. Men han, samtidigt som du får sparken, så känner han att alltså det är nästan skönt. Och nu kan liksom sova en hel natt. Liksom sådana grejer man ska ha med sig när man ser ett debacle mot Örebro. Som, ska vi gå över till den direkt eller?
Ja, det är ju en ganska naturlig övergång.
Ja. Där då, HIF Örebro. 15 väldigt bra minuter inledningsvis. Du och jag sitter och diskuterar vinklar och när det när det kommer 1-0 där på en HIF mål på en fast situation, vilket inte hör till vanligheterna.
Ja, Fredrik Liverstam gjorde ju målet, vilket inte heller hör till vanligheterna. Så då trodde man ju att man skulle göra någon sån rolig vinkel med Fredrik Liverstam. Första målet på 5 år.
Jag visste att idag diskutera ifall han hade, att Fredrik Liverstam har en mingelaura. En sån som kan gå omkring i smoking och föra sig i ett rum med ett glas dry martini. Lite så.
Ja, men vi fick ganska nu undrar ju folk vad vi pratar om. Men vi fick sköna bilder i huvudet i alla fall. Ja. Lite James Bond-aura. Om det är någon som är James Bond i HF just nu.
Som har axlat James Bond-smokingen från Micke Dahlberg.
Ja, det var ju Micke Dahlberg innan.
Micke Dahlberg hade James Bond-auran tidigare i HF. Ja.
Men nu är det väl Liverstam som tar över.
Ja, men jag tror det. Den här smoking-mingel-auran har han ju. Mm. Ja, naturligt.
Mm. Men sen där runt 22 minuten så fick vi börja tänka på annat.
Ja, det var baren stängd i det mingelrummet. För att hand upp på olycklig Marcus Holgerssons hand efter en onödig omställning och pang 1-0 Strandberg. Och redan där kändes det att...
Det hände någonting.
Ja, men sådär. Håller de krysset? Det var lite... Lite det som kändes, det blir klarare med ens det. Nej, 2 minuter senare small det väl igen. Och 2-1 och sen ytterligare 3-4 minuter senare.
Ja, 28 minuter något sånt. Det var ju ett cooling break där också. Just så att jag tror det var liksom effektiv tid, mindre än 4 minuter. Något sånt, helt galet.
Ja, det är bara Knutte Kron som har gjort ett äkta hattrick mot IFK Eskilstuna, tror jag, snabbare i Allsvenskan och sånt.
Härligt att man fick höra IFK Eskilstuna.
IFK Eskilstuna, 13-1. 13-1 tror jag. HF största seger genom tiden. Men, ja, och då har vi Andreas Granqvist och hela laget som inte går att känna igen. Och han som då egentligen ska ta tag i detta. Och han var inte där. Ingen var där. Det kändes över.
Han fick också börja i den där änden när han fick jobba med sig själv.
Mm.
Och det såg vi också på 4-1 målet sen i början av andra halvlek att det gick inte fort för Andreas Granqvist i den där defensiva omställningen.
Och tittar man också på de olika agerandena innan när det är bolltapp eller felpassning, att det är väldigt mycket pekande från HF-spelarna. Du vet den här ryggmajs du tar. Det är det från Abubakar, jag tror det är det från Holgersson. Det är framförallt för Granqvist. Alltså det pekas istället för att börja löpningen så tar du pekningen istället.
Mm.
Det kändes så att det var mycket, mycket så också.
Ja, det var... Nej, men man kan ju förlora fotbollsmatcher på olika sätt. Men det här var... Det blev liksom nästan löjeväckande, nästan lite pinsamt. Det var... kunde blivit fler mål också för Örebro och med det här meriterade laget. Jag tänkte på det när det var line-up. Liksom, när Jesper Granqvist står bredvid Anders Lindegård där.
Mm.
Helt otroligt. En match mot Örebro egentligen.
Mm.
Men återigen, fotbollen är fast kvar och då kan sånt här hända. Så att, förhoppningsvis har detta blivit ett nyttigt wake-up call för den här gruppen.
Ja, det blev ju det för Andreas Granqvist.
Ja, sen får vi se hur han hanterar och hur han ser ut i de nästkommande matcherna. Men om han bara får fokusera på rätt saker, sköta sin träning och komma upp i nivå igen så...
Han var jäkligt noga när jag pratade med honom också att han ska göra allt vad han kan återstående 30 minuterna. 30 minuter.
30 minuter.
13 matcherna, hur fick jag det till 30 minuter? Ja, jag ska göra allt vad jag kan en halvtimme.
Ja, sen orkar jag inte mer.
Ja, men att det här att för att fastän vi är människor, det kan ju komma en platt match till. Alltså, det var jag ska visa vad jag ska visa mitt rätta jag. Vad det sa han först, men så bara, nej, alltså jag vill säga att jag ska göra allt vad jag kan för att ja, för annars kommer det ju som ett brev på posten att komma den här plattmatchen. Ja, men fan, han sa ju att han skulle visa sitt.
Precis,
du vet.
Ja. Mm.
Mm. Det där, ja, det är ju inte fotbollmanager.
Sen har han ju också en landslagsplats som han faktiskt ska behålla. Och då måste han höja sig.
Precis. Precis. Då måste han höja sig. Sen tror jag att när han kommer in i den så har han Victor Nilsson Lindelöf. Det är ett annat, du kan spela ett annat försvarsspel och stöta och lyfta och gå och stanna på ett lite annat sätt. Utan att för den skull försvara någon Örebro-insats. Längst bak i Helsingborgs IF stod mot Örebro, precis som du sa, hyfsat meriterad Anders Lindegård.
Ja, det gjorde han, och han har ju verkligen inte fått en lätt start i HIF när han släppt in 6 mål på 2 matcher. Och har väl i det stora hela inte sett särskilt bra ut faktiskt. Så att, men det är ju också, nu har han väl, tror han har spelat 4 matcher nu, senaste året. Han gjorde 2 Europa League kvalmatcher med Burnley för sommaren, så han gjort de här matcherna. Så att det vore ju konstigt om han gick in och dominerade direkt kanske.
Gjorde ju Jan Pettersson.
Jo. Det är väl lite skilda, det är väl det, eller?
Varför det? Serious,
ja, men Ian Pettersson hade ju matchform i alla fall. Ian Pettersson hade ju matchform, att han har ju i alla fall spelat i U19-laget. Det har ju inte ens Anders Lindegård.
Nej. Sen i och för sig ställdes ju Ian Pettersson på lite lättare prov. Sen hörde jag också att han fick reda på typ 2 timmar innan match, Ian Pettersson, att han fick ett telefonsamtal. Det behöver inte komma idag för att vi har fixat Alexander Nilsson.
Om det stämmer... Mm. Då tycker jag det är väldigt märkligt. För han var ju med i truppen, Ian Pettersson. Som kommunicerades dagen innan matchen mot Örebro.
Mm.
Och sen då när Alexander Nilsson presenterades 3 timmar innan avspark. Så min första tanke var ju, då tänkte jag på Ian direkt. Men så tänkte jag, nej, men det är väl bara att de har förklarat situationen för Ian. Att vi har en ny målvakt som är på väg in. Vi tar med dig i truppen. Och så skapar det liksom inte några frågetecken utåt sett heller. Vi har 2 målvakter i truppen. Om han hinner bli klar, då får du stå åt sidan.
Mm. Så skulle man kunna säga att det är en nyss fyllda 17-årig kille.
Precis, ja. Som för 2 veckor sedan upplevde sitt livs kväll hittills.
Mm.
Det handlar mycket om psykologi med alla människor. Ja. Framförallt med tonåringar och kanske framförallt med en tonåring som kastades in i hetluften inför hela fotbollssverige från ingenstans.
Och löste det.
Hyllades. Det är lite speciellt. Jag blev nästan lite så ledsen när jag hörde om det nu stämmer det du sa.
Du blir ledsen om det stämmer att man ringer några timmar innan.
Men jag tycker det är konstigt hanterat.
Ja, jag blir förbannad.
Ledsen och besviken. Ja.
Med brasklapp fall det har hänt eller inte hänt. Men det jag har hört är att man får reda på att nu är det klart med Alexander Nilsson. Ingen skugga över Alexander Nilsson. Kommer från IFK Hässleholm, provtränat Kalmmiljön. Kommer in och sätter sig på bänken bakom Lindegård och så. Men man ska ändå sköta det på ett bra psykologiskt sätt, och det ska du även göra om spelaren är 25, 26, 27 år.
Absolut, men jag tror att det är liksom är man 16, 17 år och får hoppa in i allsvenskan, så det är klart man börjar drömma iväg. Det kan mycket väl ha varit en känsla av att jag äger världen. I'm the king of the world. Sen måste ju klubben gå in och vara tydliga med att du är inte första målvakt än och liksom allt så. Men det är väldigt väldiga kontraster från att då få ett sånt samtal 2 timmar innan match, om det nu stämmer, till det han har varit med om då. Så att, ja, det är det som är lite märkligt, om det nu stämmer.
Men det blev ett lån då på Alexander Nilsson, så att en rätt märklig målvaktssnurra det har varit nu.
Sen Per Hansson skada förra hösten.
Han trodde att han skulle bli klar tidigare. Han klarade inte det. Han fick tuffa jäkla besked där från kroppen. Per Hansson inkommer Kalle Olsson med utgående kontrakt. Där är en... helt plötsligt snurrar det att HF vill ha Milton Nilsson från IFK Norrköping. Jo.
Nu är du här nu denna sommar.
Ja, nu är den här sommaren. Ja. För att det är Kalle Joelsson som står med unge här Ian Pettersson bakom sig. För att de fick inte till exempel sin tredje målvakt från Swansea. De hade ju Tom Glover som var inne och vände.
Ja, och då ska vi också, om man drar tillbaka klockan till liksom i vintras, hur ifrågasatt Kalle Joelsson var.
Mm.
Vi visste inte var han stod. Sen helt plötsligt gjorde han det. Hur bra som helst i allsvenskan får man säga. Mm. Blev U21 landslagsmålvakt. Och sen kom den här tuffa skadan. Han var ju het på marknaden faktiskt. Mm. Innan den där skadan. Så det var ju liksom en personlig resa där senaste halvåret, eller senaste året för Kalle Joelsson, som var ganska häftig att följa också.
Precis. Snackades om en bytesaffär där för att HF ville ha Milton Nilsson från IFK Norrköping. Jens Gustafsson är inte dummare än att säga att då behöver vi en andra keeper, där vill vi ha Kalle Joelsson.
Som ingår lite i samma, men lite samma målvaktstyp som Norrköpings första målvakt Isak Pettersson, som kanske lär försvinna om inte nu, kanske nästa transferfönster eller om ett år.
Mm. Och, men det kunde ju HF inte gå med på. Med tanke på att då hade de ju stått med status quo.
Ja. Status quo.
Status quo. Jag tänkte, vad heter det på svenska? Status quo. Skitsamma vad det heter. Ni fattar vad vi menar. De hade ju stampat på ruta 1. Och då måste de gå på ett annat spår. Och då går man på Anders Lindegård. Och egentligen hade man väl velat ha alla grejer som han har på det personliga. För nu, det är ju faktiskt så att det kontraktet kan rivas om han har lite personliga grejer.
Är det någon liksom deadline satt där?
Nej, det är en grej som har utanför fotbollen att göra, så därför är den öppen.
Mm. För det är ju också, om det nu skulle visa sig att han tvingas bryta där, då står man ju med Alexander Nilsson som spelat i Division 2 som högst.
Ja, det är så det är. Ja. Sen handlar det om att Kalle Joelsson skulle ha ju också ett utgående kontrakt. Och det är ju frågan hur han ställer sig till en kontraktsförlängning och hur han ställde sig till en kontraktsförlängning och vad det innebar för att hasta fram Anders Lindegård beslutet innan olika grejer i hans personliga liv var för.
Ja, och vad Kalle Olsson skada gör för de intresserade klubbarna och sånt också. Och sen vet vi ju inte, Per Hansson får vi någonstans inte glömma heller. Det är många frågetecken.
Mm. Nu är därför också det att ett lån där då på Alexander Nilsson med option, va?
Ja.
Ja. Ja, det var mycket om målvakterna. Hinner vi med HIF mot Falkenberg då?
Ja, men snabbt bara hur de startar.
Mm. Senast startade den här 30-och-ett-halvt-åriga med Anders Randrup på yttermittfältet. Det mesta talar för att Mahmoud Moro är fit for fight, idag är det torsdag, gjorde en full träning i princip i ett stort tvåmålsspel. Hoppa bara av sista biten och då gick Wanderson ut höger och Kunda Ibenio in centralt. Så att den skillnaden mot Öster, höll jag på att säga, Örebro, kontra det som komma skall är Mor på kanten istället för Randrup.
Och det är ju, låter som ett plus då.
Mm, jag skulle säga det också. Hur hade du velat se det?
Startalvan i stort?
Mm.
Ja, så... Ja, men ungefär så. Jag hade väl funderat på om man... På Wanderson, om man ska vara kvar eller inte. Sen är frågan om Kunda Ibenio är en startspelare. Ska man ta in Filip Sjöberg på en kant? Max som tia? Finns lite såna alternativ. Men det känns ju som den troligaste är att Wanderson startar igen.
Mm. Jag tror det också. Vi får se när vi åker upp på Falcon alkoholfri arena. Jag och kollega Marian Svab drar vi in från semesterhängmattan och slänger upp honom där, så det kommer bli Texter och krönikor, tv och det hela. Du, Persson, har vi pratat en hel timme här?
Ja, det blir en lång halvlek.
Ja, utan cooling break.
Ja, jag känner att jag hade behövt ett cooling break faktiskt.
Ja, jag också. Ska vi hålla där?
Vi håller där.
Vi tackar.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.